Ja, den här funkar bra, suveränt. Så, jag glömde ett par glasögon här. Det är helt underbart att mixerbordet kan liksom hjälpa till med saker man glömmer hemma. Så det står mixerbordet här på, om det är någon som undrar. Så. Hörrni, vi ska ta och be till Herren för det här budskapet. Tack Herre Jesus för att du vill bara komma och röra vid oss idag Herre. Tack för att du vill röra vid våra hjärtan Herre Jesus. Du vill blåsa idag Herre. Och tack Herre för att vi får ära ditt namn idag Herre Jesus Herre. Herre vi tackar dig Herre för att du vill röra var och en av oss Herre. Jag tackar dig för det Herre. Vi tackar dig för det Herre. I Jesu namn. Amen. Ja, hörni, jag har en stor bok. Jag brukar inte ha en sån här stor bok med mig här. Det är en anteckningsbok, men det blev lite snabba puckar här. Och jag tyckte att det var lättast att skriva i en sån här. Jag tänkte faktiskt då läsa ett lite större sammanhang här. Som börjar efter det att Jesus då hade dött och uppstått. Och sen så var det ju så här att lärjungarna, de ville ut och fiska. Och det står så här. Nu ska vi se om vi hittar det. Ja. Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberiasjön. Det gick till så. Simon Petrus och Thomas som kallades tvillingen. Natanael från Kana i Galileen. Zebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sade till de andra, jag ger mig ut och fiskar. De sade, vi följer med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade, mina barn, har ni ingen fisk? De svarade nej och han sade, kasta ut nätet på högra sidan om båten så får ni. De kastade ut nätet och nu orkade de inte dra in det för all fisken. Den lärjungen som Jesus älskade sade då till Petrus, det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget för han var inte klädd och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sade till dem, hämta några av fiskarna som ni just fick. Simon Petrus gick upp till stranden och drog i land nätet som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa det till lärjungarna, kom och ät. Ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda. När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus, Simon Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sade, för mina lamm på bete. Och han frågade honom för andra gången, Simon Johannes son, älskar du mig? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sade, var en herde för mina får. Och han frågar honom för tredje gången, Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sade, för mina får på bete. Sannerligen, jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med vad för slags stöd Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sade han till honom, följ mig. Petrus vände sig om och fick se att den lärjunge som Jesus älskade följde efter. Han som under måltiden hade lutat sig bakåt mot Jesus bröst och frågat vem som skulle förråda honom. När Petrus såg honom frågade han Jesus: Herre, hur blir det med honom? Jesus svarade: om jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Du ska följa mig. Därför spred sig ett rykte bland bröderna att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus hade inte sagt till Petrus att lärjungen inte skulle dö, utan om jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Och det här, det här är ju en ganska stort, liksom, en stor händelse, det rymmer väldigt mycket, det här som jag nyss har läst. Och man kan väl kanske dela upp det i det här som hände före måltiden och sen det som hände på stranden. Och det är ju så här, när de hade ätit, då var det någonting som hände som vi ska titta på sen. Men just det här tänker jag lite på, att när man äter, det är ju en sån här väldigt vardaglig händelse. Det är liksom mitt i livet och något som liksom andra alla är vana vid. Man måste äta liksom. Och man pratar lite om ditt och datt. Och man, det gjorde säkert Jesus också med sina lärjungar. Men sen så finns det allvarliga saker som kommer in också i såna här samtal. Vid matbordet. I liksom vardagen. Så. Alltså livsomvandlande saker. För det var ju verkligen för Petrus här. Och på engelska så brukar man säga att det är en game changer. Och det låter ju så där väldigt wow. Men det liksom förändrar hela spelplanen. Just det som Jesus sa personligt till Simon Petrus. Och Simon, Johannes son, säger han. Och på svenska tänker jag, då skulle man kunna göra om det till Simon Johannesson. Det skulle vara väldigt försvenskat så. Men det är så här att kallelsen kommer till dig och mig, Mikael, Olla och så vidare. Det är liksom en väldigt personlig, med både för- och efternamn. Så upplever jag att Jesus vill säga här till Simon Petrus Johannesson. Petrus Simon Johannesson. Okay. Och då kommer det här. Älskar du mig? Och den frågan kommer ju flera gånger. Och ni vet alla om det här som har hänt också, att Jesus, han tog och förrådde Jesus. Och tänk hur mycket det liksom skapar av frustration hos Petrus, av liksom mindervärdeskomplex, att varför gjorde jag det här? Han grät bittert, stod det om honom när han hade gjort det här. Men så får han en ny chans av Jesus. Och Jesus, han är lite så här: älskar du mig? Okay. Och han frågade inte bara en gång, utan han frågade tre gånger. Och det är ju någonting som händer där då. Och första gången så: älskar du mig? Ja, så får liksom Petrus stå fram här och säga: ja, så här ser jag på det. Jag älskar dig. Och då får han en kallelse: för mina lam på bete. Andra gången, samma fråga av Jesus. Då får han kallelsen: var en herde för mina får. Och tredje gången så blir det här: för mina får på bete. Så då fick han en kallelse här som var väldigt rak och som han kunde följa. Och den var liksom inom räckhåll, och det är det jag vill säga också. Vi kanske väntar många år på någonting som Jesus har sagt in i våra liv. Men den finns ändå inom räckhåll, skulle jag vilja säga. Jag kan ju se tillbaka till mitt liv, liksom saker och ting. Ja, det har gått många, många år. Men ändå, Gud är trofast. Han håller liksom sin del av avtalet, alltid. Och just det här att bara att veta att det som Jesus säger, det finns inom räckhåll, även om nu åren går. Så finns det där. Jesus säger inte någonting och sen så kan vi inte uppfylla det. Så, utan det finns, och det vill jag liksom uppmuntra dig i, att det finns även om tiden går. Och vad är din speciella uppgift? Ja, Jesus, han gav Petrus, han gav liksom ramen för Petrus då. Han säger inte allting på en gång, precis allting som är utstakat så, men han säger några viktiga bitar i Petrus liv här då. Och han placerar Petrus i ett sammanhang. Han pratar om, han ser bakåt, när du var ung Petrus, då var det så här. Han ser framåt, när du blir gammal, så är det här som kommer att hända. Det var profetiskt för honom. Och sen så landar Jesus i nuet genom de här orden, följ mig. För det är det som är den överordnade kallelsen i våra liv. Det är att följa Jesus. Det är egentligen ett väldigt enkelt uttryck, följ mig. Och det är samma ord som Jesus sa till de här första lärjungarna också, följ mig. Okay. Se, var bor du någonstans här? Men följ med mig, får ni se. Det är en mycket enkel liksom uppmaning till dig och mig, att vi ska följa Jesus. Men så händer det någonting då i allt det här. Då står det helt plötsligt så här, att Petrus vände sig om och fick se att den lärjunge som Jesus älskade. Och det är väl ofta så här att i våra liv så tittar vi på människor runt omkring och vi tycker, åh, den och den, tänk vad mycket det händer i den och dens liv, och tänk vad den personen får vara med om olika saker, och wow, ja, men hur är det med lilla mig liksom? Och vi stirrar oss kanske blind på saker och ting. Vi kanske blir lite smått avundsjuka också. Så kan det bli. Och så. Men då är det Guds nåd att vi får ett tilltal från Jesus ändå. Just det här då att vad vi än frågar om hur det går för andra, och ja, men liksom, hur är det med andras liv och så vidare, va? Hur blir det med honom? Så kommer Jesus igen och liksom säger ganska rakt på tal ändå. Jesus svarade, om jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Och det är ju en ganska tydlig och skarp markering, men i kärlek ändå. Så Jesus är tydlig i sin kärlek. Och han säger där, ja, vad rör det dig egentligen? Och egentligen på enkel svenska då, vad har du med det att göra? Om man nu vill liksom. Och så hjälper han Petrus att vända sig om igen på ett rätt sätt. Följer du mig, säger Jesus. Ja, men då är han tillbaks igen. Liksom, följer du mig? Det här är min kallelse. Du har någonting för mitt liv. Och liksom, det är mycket som vill skymma vår blick. Det är mycket som vill förvilla oss. Men det är ändå Guds nåd att Gud tar hand om oss och säger, Micke, det här har jag tänkt för dig. Det här har jag tänkt för dig, Benke. Det här har jag tänkt för dig, Lilian och Sören och vilka vi än tar. Så får man gå tillbaks till det som Gud har kallat en till. Men den kallelse som ligger liksom först och främst, det är den här, följ mig. Följ mig i ditt liv. Du vet vad jag har sagt. Du vet vem jag är. Du vet vad jag har gjort för dig. Följ mig. Våga stå upp för mig. Det är det som Jesus vill liksom lägga ner i våra hjärtan. Så då. Jag har ett bokmärke med mig här. Det här fick jag när jag var ung. Guds nåd vilar över dig. Det är en sån här liksom ett broderat. Nu ser ni inte, men jag har ju sagt var det står. Och så är det liksom med strykjärn och sånt här. Det är lite arbete nedlagt i det här. Och jag gillar sånt. Liksom. Guds nåd vilar över dig. Och det här med nåden tycker jag är så underbart. För det har ju ingenting med förtjänst att göra. Att jag förtjänar saker och ting. Utan Guds nåd vilar över dig. Och det här har jag haft som bokmärke. Och då tänkte jag i mitt stilla sinne att vad vi än, alla skriver inte dagböcker och så. Men vad vi än befinner oss i våran bok så att säga, som har med vårat liv att göra. Vilken sida vi än liksom har vänt på och sånt där, och vad vi står i just nu i den boken så att säga, ni förstår bilden. Så är det ändå viktigt att ha ett bokmärke som det står så här på. Guds nåd vilar över dig. Det är något stort. Det är inte förtjänst. Och du och jag, vi måste liksom gång på gång bara tänka på det. Att ja, men det är inte förtjänst. Det beror inte på att jag är så duktig. Som Gud har öppnat himmelens portar. Som Gud har gett mig den helige ande. Och låter det flöda in i mitt liv. Det beror på Gud. Det är han som i sin kärlek har gjort det här möjligt då. Och det står så här i andra Korintherbrevet 12. Ska vi se om vi får upp här. Och kapitel 7. Det talar nämligen om Guds nåd när det gäller det här med kallelse också. Och det står så här. Och det här var i samband då med att Paulus kom till Jerusalem och bröderna där, de undrar liksom, ja, vem är det här? Och de ställde sig lite så här, men sen så öppnade de upp för honom, för Paulus var ju den som förföljde de kristna. Så, men de öppnade upp mer och mer för honom. Och sen säger Paulus så här då, han berättar om sina uppenbarelser, Paulus, det som Gud har visat honom. Och för de väldiga uppenbarelsernas skull, för att jag inte ska bli högfärdig, säger Paulus, har jag fått en tagg som sticker mig, en ängel från Satan som misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig. Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig i fred. Men han svarade, min nåd är allt du behöver. Och allt betyder allt i Bibeln också. Så är det. Så min nåd är allt du behöver. Ja, tänk bort förtjänst. Tänk bort att du är så duktig och att det ska liksom begränsa dig. Att du på något sätt inte skulle nå fram för att du inte är så duktig. Absolut inte. Gud säger, min nåd är allt du behöver. Okej. Okay. Så är det. Och det är ju samma sak med Josef. Om vi tänker så här. Tror ni han kände sig duktig när han satt när han blev såld som slav till Egypten och så vidare? Det gjorde han inte. Han kände sig inte duktig på något sätt. Men Gud uppenbarade saker och ting för honom. Gud tog hand om honom. Min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet så att Kristi kraft kan omsluta mig. Så det är det här vi behöver stanna inför många gånger. Att ja, men Guds kraft, Guds nåd, Guds omsorg om mig, hans nåd, det är den som betyder någonting. Sen kan jag vara väldigt svag i mitt liv och jag kan... På grund av sjukdom, på grund av omständigheter så kan jag känna att jag vill bara gå in och gråta någonstans. Stänga dörren om mig. Men Guds nåd är att det inte är ute med oss. Det är det som är så underbart. Och jag kom ju att tänka på en sång i morse när jag satt och förberedde det här lite. Och det är den här, vi måste gripas av hans kärlek, den har ni hört. Och då skrev jag ner själva versen här. Jesus, med längtan jag öppnar hela mitt hjärta för dig. För att bli fylld av din kärlek. För den söker icke sitt. Och sen kommer liksom kören här. Vi måste gripas av hans kärlek. Gripas på nytt. Och det är det vi måste göra, hörni. Först och främst så måste vi gripas av Guds kärlek. För det föder någonting hos oss. Det föder en kärlek, det föder tankar på våra medmänniskor. Har jag upplevt det här? Men wow! Andra kan få uppleva det här också. Och då är det så här att jag ska ta och göra en liten grej här. Jag har lite vatten här. Det här är ju för törstiga predikanter. Så. Och så har jag en liten plastbunke här. Så. Och den här bilden brukar jag dra för barn. För att den här är väldigt bra, den här bilden. Det här glaset här nu, ni som är barn här nu. Ska jag ta det här glaset så här och hälla över så här? Vad tror ni? Ska jag göra det? Titta här. Ska jag hälla vattnet så här? Nej, det blir inget bra, va? Varför det? Ja. Då kommer det ju inte där det ska liksom. Nu är det så att alla bilder brister på något sätt. Men den här är väldigt bra tycker jag. Det är så här. Det här pratar om något basic. Summan av kardemumman kan man säga på svenska. Vi har ett glas. Det är du och jag. Vi måste öppna upp för Gud, du och jag. Och det gör man och säger Jesus, kom in i mitt liv. Jag vill vara tillgänglig för mig, för dig. Kom in i mitt liv. Och då kan vi inte se ut så här. För då är vi ju stängda. Liksom. Nej, det var inte så där jättebra. Okej. Kom det någonting i glaset? Nej, absolut inte. Det var ju tomt. Ja, helt tomt. Men så kommer Gud med sin kraft. Och det här är ju basic, hörrni. Och det här är ju väldigt bra. Eller hur? Men sen så kan man ju fylla på den här ganska mycket, eller hur? Ända till bredden. Så. Och nu ska det här glaset ut bland andra glas och bara leva liksom livet. Så. Leva det livet vi har fått, ska jag säga. Och så går det här glaset ut då, så, bland andra glas. Och då när det går, vad händer då? Då skvalpar det ju över till andra människor. Till andra människor. Bara genom att du är där du är och du rör dig där du är. I skolan kanske, eller vad man nu är, man har idrott och så. Då skvalpar man över, då ser människorna. Att det är någonting speciellt med den här personen, hörrni. Ja, det sista som jag ska säga. Vet inte, tiden går. Men det här är viktigt. Det som betyder enormt mycket. Det är att du är trofast. Den kallelse som Gud har gett dig. När han har sagt följ mig och när han också har sagt att det här vill jag att du ska gå in i och så vidare. Att du är trofast där. Och då skulle jag vilja säga så här att en hemmafru som har barn som liksom har fullt upp på många olika sätt i livet. Och för att få ihop allting kan faktiskt vara mer trofast sin kallelse än en världsevangelist. Så är det. Ja, och det står jag fast vid. Och jag förstår ju liksom, det är klart att fäderna ska vara med och hjälpa till och så i möjligaste mån, men just det här att det finns så mycket som Gud ser som är helt upp och nervänt hos oss. Men då är det ju Guds bild som gäller. Det är ju inte våran bild som gäller då. Utan han ser den här trofastheten då. Medan vi tittar på den här världsevangelisten. Wow! Han drar liksom massorna och det är jättebra. Men det Gud bedömer det är trofastheten till det uppdrag du har fått. Och som jag har fått. Så det här vill jag bara uppmuntra dig i vem du än är. Vi ska inte jämföra oss med andra. Så, utan det som Gud har gett dig. Var trogen det, var trofast det, den kallelsen. Och först och främst, följer du mig? Du kan titta på alla andra, så, men följer du mig? Viktigt, viktigt. Hörrni, då ska jag bara avsluta med en grej här som står i Galatsebrevet. Och då är det så här att Petrus. Han är i Jerusalem igen. Och där samtalar han med de här som ansågs vara pelarna, stod det. Alltså de som Petrus och Johannes och de här. Så är Paulus där också bland dem. Så Paulus har kommit in nu, han har blivit omvänd och så vidare och så. Och då står det så här. Och det som ansågs vara något, skriver Paulus här, och var det en gång varit, fråga inte efter. Gud tar inte hänsyn till person. Inte heller dessa ansedda ville ålägga mig något mera. Tvärtom, de såg att jag är betrodd med att föra evangeliet till det oomskurna på samma sätt som Petrus till det omskurna. Så Petrus, han hade en speciell kallelse att föra ut evangeliet till de omskurna, alltså till judarna. Medan Petrus hade en speciell uppgift på den här tiden att föra ut evangeliet till hedningarna då. Han som har gett Petrus, lyssna nu. Han som har gett Petrus kraft att vara apostel bland de omskurna har också gett mig kraft att vara det bland hedningarna. Han som har gett den personen kraft att vara hemmafru och vårda sina barn och ha en stor kallelse i det, att fostra dem. Han har också gett kraften till världsevangelisten. Okay. Om vi drar den liknelsen. Och när det förstod vilken nåd jag hade fått, skriver, nu kommer nåden fram här igen. Det var Jakob, Kefas och Johannes, dessa som ansågs vara pelarna, räckte det mig och Barnabas handen som tecken på vår samhörighet. Vi skulle gå ut till hedningarna och de till de omskurna. Dock skulle jag tänka på deras fattiga, och det har jag verkligen lagt mig vinn om. De räckte det mig handen som tecken på vår samhörighet. Och det är det här som jag bara vill avsluta med, att vi har en enorm samhörighet med andra kristna, med den här församlingen. Vilken kallelse vi än har, så kan vi räcka varandra handen. Vi har en samhörighet. Jag känner att det här är mitt område, här vill jag verka. Du känner att du vill verka i det här området, gör det. Vi har en samhörighet. Den helige ande som bor i mig, han bor lika mycket i dig. Okay. Så är det. Så Gud välsigne oss. Vi ska ta och be tillsammans också. Tack Herre Jesus för vad du vill göra, Herre Jesus. Och tack Herre Jesus för din underbara kraft, Herre Jesus. Herre, tack Herre för att vi får liksom se på olika områden, Herre, i världen där vi besöker och sånt. Och, vi får ha olika kallelser. En del får resa mycket mer än andra kanske. Men Herre Jesus, det är så viktigt att där du har ställt oss, Herre, där får vi verka för dig, Herre. I Jesu namn. Amen.